Hösten 2016 så startade vår predikoserie där vi ska predika oss genom Bibeln, har vi tänkt, i kronologisk ordning. Och vi började i skapelsen då för 2016. Och vi har kommit fram till ungefär 900 år innan Jesu födelse, lite drygt. Salomo har byggt templet i Jerusalem, platsen där folket lovsjunger och tillber Gud i templet. Och vi kommer under hösten att stanna vid de där psalmerna som man sjöng i templet. Och de, många av de där psalmerna är samlade i Saltaren i Bibeln. Rupert predikade om Saltaren som helhet förra veckan och gjorde en introduktion för de texterna. Och jag ska idag stanna omkring två av de psalmerna. Vi ska inte predika igenom alla 150, det kan jag lova. Men vi kommer att stanna omkring 5-6 stycken under hösten. Så att psalm 9 och 10 är det jag ska stanna kring idag. Tillsammans utgör psalm 9 och 10 en delvis alfabetisk psalm. Jag ska börja med en parentes, det brukar jag aldrig göra. Parentes brukar komma senare, men jag börjar med en parentes den här gången. Vilket innebär att man börjar varje vers med en bokstav i det hebreiska alfabetet. Det är 22 bokstäver i det hebreiska alfabetet, så kör man en bokstav på varje vers. I det här fallet lite sådär, ungefär varannan vers kör de i det här fallet. Och det blir svårt att översätta det till ett annat språk. Det följer ju inte det. Så när man läser texten så inser man det, men det är ju inte alls i A, B, C, D, om man nu tänker att det ska vara samma tänk. Men då har vi, när de översatte Bibeln 2000, då har de tänkt till. De har gjort en text i Bibeln på det sättet. Det är Ordspråksboken 31. Och den, jag ska bara som ett exempel hur en sån här alfabetisk text kan se ut. Och den kommer här. Här ser ni. Jag ska bara ta det här bara ett exempel. Jag ska inte läsa mycket text. Men här står det alltså, första versen är att finna. Blint litar henne. Och tredje då, dagligen är hon. Efter att ha skaffat ull från avlägsna trakter. Gryningen är inte inne. Hon ser ut en åker. Ivrigt går hon till verket. Kan hon märka att det är affärerna. Lätt hanterar hon slädtrissan. Mot de svaga räcker hon ut handen. När någon enklas hon inte. Också täcker. Tecken väver hon själv och så vidare. Ni förstår, alltså poängen, alltså A, B, C, ni ser det. Ja, det är en alfabetisk text. Det finns en sån i svensk översättning, då Bibel 2000. Som ett exempel på hur det skulle funka. Det, vi släppte den. Nu slut parentes. Tillbaka till psalm 9 och 10. Där vi ska stanna, som är en sån psalm, fast i varannan vers. Och egentligen är det två psalmer som har i tidigt skede var en psalm. Därför så predikar vi omkring 9 och 10 samtidigt. Och de här psalmerna 9 och 10 har i vissa översättningar rubriken tacksamhet för seger över fiender. Samtidigt som i grundtexten så pekade på att det var en psalm som sjungs vid sorg eller vid, i alla fall i samma tonart som sorgesalmer, en ganska, ja, i moll kan man säga kanske då. Både seger och sorg i samma psalm. Och det är inte helt ovanligt när man läser saltarsalmerna att det är det där seger och sorg och seger och sorg om vartannat. Det drar emellan spännvidden från fantastisk jubel till gråt och klagan. Så inleds ju psalm 9 som Pernilla läste i början. Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta. Ja, men det är ju tacksamhet och jubel. Och jag ska läsa då psalm 10. Texten kommer här bakom om ni inte har Bibel med er. Psalm 10. Varför, Herre, står du långt borta och håller dig dold i tider av nöd? I övermod jagar de gudlösa, den förtryckte. Låt dem fastna i sina egna ränker. Den gudlöse prisar sig sina egna lystnad. Välsignar sin vinst, föraktar Herren. Han tänker i sitt övermod, Gud straffar inte. Det finns ingen Gud. Den gudlöse har framgång i allt han gör. Dina domar rör honom inte. Han fnyser åt sina fiender. Han tänker, inget kan få mig att falla. Jag går med stadiga steg. Svek och våld fyller hans mun och hans tunga gömmer ondska och ofärd. Han ligger på lur vid gårdarna och mördar den oskyldige lundom. Hans ögon följer den vänlös och han lurar som ett lejon i snåret. Han ligger på lur för att fånga den arm och dra åt sitt nät. Han hukar sig till språng och den vänlöse fälls av hans kraft. Han tänker Gud bryr sig inte om det. Han vänder sig bort, han ser det aldrig. Herre, grip in, Gud höj din hand, glöm inte de förtryckta. Varför får den gudlöse förakta Gud och tänka, han straffar inte? Du ser det som tynger och plågar, du märker det och ger det med din hand. Den vänlöse lämnar sin sak åt dig, Gud. Du är den faderlöses hjälpare. Krossa den gudlöse ondens makt, straffa hans ondska, gör slut på den. Herren är konung för evigt. De främmande folken är borta ur hans land. Herre, du hör vad de betryckta begär. Du lyssnar och stärker deras mod. Du skaffar rätt åt de skuvade och faderlösa så att ingen längre flyr landet i skräck. Först psalm 9 som inleds då med jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta för alla hans under. I jubel och glädje. Och sen psalm 10 som börjar. Varför, Herre, står du långt borta och håller dig dold i tider av nöd? En text som går från seger till sorg och frustration till seger och till frustration. Ja, det är om vartannat det där. Även om det tycks när man läser David som har skrivit de här psalmerna, om man tänker på David, så brottas han med de här tvivlerna, med den här frustrationen, så slutar han ändå inte be till Gud. Utan han förutsätter att i det där jobbiga så är Gud fortfarande Gud och han håller mig i sin hand. Att Gud bryr sig om David även om han inte riktigt upptäcker det och känner det just då. Så ger han inte upp David, han ber Gud, kom och hjälp. Han uttrycker sin frustration och han ber att Gud ska komma till hans hjälp så fort som möjligt. Och vid tillfällen när vi känner oss ensamma, oroliga, så ska vi inte ge upp. Vi ska inte sluta be, vi ska fortsätta att vända oss till Gud. Han har inte glömt bort oss. Han finns nära både dig och mig. Och jag kommer tillbaka dit om en liten stund. När jag flyttade hit, eller vi flyttade hit till Karlskrona för ett antal år sedan, så trodde jag att jag visste vad dimma var för någonting. Som uppvuxen i Mellansverige, och dimma är ju så, dimma ändå sådär. Och så en dag så gick jag omkring här på Tråsö där vi bor och sen upptäckte att det helt bara började ryka mellan husen. Och jag tänkte, nu brinner det någonstans. Så jag kände, men ingen brandlukt någonstans. Men så upptäckte jag att det varit mycket fuktigare i luften och kallt. Och så insåg jag att det var dimma eller tjocka som drog in över Tråsö. Och insåg att sikten blev i princip obefintlig. Den där dimman jag upplevt tidigare i inlandet, det var ju ingenting att tala om jämfört med det som är vid havet, upptäckte jag. Och ett vid de där tillfällen senare till så var jag faktiskt på Bryggarberget. Ska om det kommer nästa bild tror jag. Här. Stod i Bryggarberget och stod ovanför det där fantastiska dimtäcket eller locket som låg över hela Karlskrona. Det enda som synes, det här är en lyftkranen på Pantarholm. Det är ett antal år sedan, jag tror det är 2012 någonstans. Så höll man på och byggde Pantarholm. Det var den som stack upp ovanför molnen. Och så tänkte jag, det är ju fantastiskt. Och inget annat syndes. Det var en otroligt vacker syn. Men så förstår jag också att det där med dimma eller tjocka, det är ju väldigt förrädiskt om man är ute på sjön. Jag ska ta nästa bild också. Det kan ju börja så här. Där alla, när man ser allting, det vackra vädret och fint. Men helt plötsligt så försvinner de där riktmärkena. Och det är oerhört lätt att bli disorienterad. Så är det ju. Ni som har båt, ni vet att det där är ingen höjdare. Nu finns det ju bra verk, så mätinstrument och så vidare. Men det är ändå, det är lite scary att åka rakt in i den där dimman och man ser ingenting. Även fast instrumenten visar rätt, förstår jag. Men det finns, och så finns det ju ni som har upplevt att det inte fanns instrument. Och man fick chansa. Och så hamnar man helt galet. Så kan det ju vara. Det är väldigt förrädiskt, den där dimman och tjockan som kan helt plötsligt rulla in. Vädret kan ju vara fantastiskt, blå himmel, sol, nästan bleke på havet, och sen helt plötsligt så kommer den där. Och man undrar, var någonstans finns räddningen? Oron kommer. Man ser inte land någonstans. Än fast land inte har flyttat på sig, riktmärken har inte flyttat på sig, det är ju så. Det är ju fast. Men man ser dem inte. Och jag tror att David kan ha känt sig så där. När han såg på sitt liv och de situationer han levde i. Att ena stunden så var det glädje, jubel och tacksamhet. Gud var så där nära, upplevde honom. Men så rullar dimman in i Davids liv. Och så utropar han: varför, Herre, står du så långt borta och håller dig dold i tider av nöd? När jag har det jobbigt, varför syns du inte, Gud, längre? Varför är du inte nära? Och så skymmer den där tjocka dimman sikten för David. Han ser inte Gud. Och när vi läser bibeltexter så vet, kan man se det, att det inte bara David som upplever perioder av dimma i sina liv. Perioder där man inte riktigt vet var Gud är någonstans. Ett par exempel, eller tre exempel. Abraham till exempel, som möter Gud och får ett löfte att han ska flytta från sitt land ur till Kanaans land. Det land som Gud har utvalt till det land som han ska starta ett nytt folk. Och Abraham ska bli far till det där folket. Han ska få bli pappa till massa. Han ska börja med att få en son. Ett stort, fantastiskt löfte. Och Abraham kände sig, ja, men Gud har utvalt mig. Och sen rullar dimman in. Först lite smådis. Och sen med åren blir den där dimman ganska tät. För det tar ganska lång tid. Hur länge vandrar inte Abraham i den där dimman utan att se att Gud är där? Han fick vänta ganska länge, svårt att säga, men någonstans mellan 30 till 60 år kanske. Det är ganska lång tid att vandra i den där dimman och inte riktigt veta. Sen uppfyllde Gud sitt löfte. Sen har vi Josef som i unga år, när han var liten grabb, drömde. Gud gav honom drömmar att han skulle få en fantastisk framtid. Han skulle leda folk och de skulle buga för honom. Och det, han fick en stor vision som han delade och kände. Och när han hade gjort det och han var glad och kände, wow, vad fantastiskt det är. Då tar hans bröder och slänger honom i brunn och säljer honom som slav till ett annat land. Och dimman rullar in i hans liv. Hur länge befinner sig Josef i dimman? När han inte riktigt vet om Gud är där eller inte. Ja, 10-15 år kanske. Innan Gud infriar sitt löfte. Och han får återförenas med sin familj och så vidare. Så har vi Mose som föds. Som nyfödd kallad att vara Guds utsända. Som via Guds hjälp hamnar i faraos palats. Men han vill inte vara där egentligen, men han vill fortfarande tillhöra det judiska folket. De som var slavar i Egypten. Han förstod att det fanns en kallelse över honom. Hur länge fick han vänta på att Gud skulle möta honom? Han fick ju först vara 40 år i det där palatset, så fick han fly ut i öknen i ytterligare 40 år. Sen möter Gud honom i en brinnande buske. Det är många år att vänta i dimman och känna att det finns en kallelse. När ska det bryta fram? När ska det där komma som Gud har lovat? Någonting som finns i mig som jag känner att det är någonting, en kallelse. Men vad blir det av det? Det tar ju, kommer jag inte. Dimman är tät och Gud känns långt bort. Sen kommer Gud. Och så till David då, som sista exempel. som Gud smörjer till kung, eller Samuel på Guds befallning smörjer David till kung som ung herdepojke. Så besegrar David Goliat medan Saul är kung. Och efter segern så blir det stämningen mellan Saul och David in lite här, ganska spänd så småningom. Och David får fly, för Saul vill döda David. Och David får fly ut i öknen och leva ensam på flykt i grottor och annat, hela tiden i rörelse, för att Saul jagar honom ständigt. Inte någon fantastiskt kära, åh Gud har utvalt mig till att bli kung. Jag får leva ensam i öknen på flykt. I dimman befann sig David i ungefär 10 år innan Gud kommer och möter honom, och det blir som Gud har kallat honom till, och han blir kung. Och så kan vi läsa om fler och fler sådana öden, människoöden i Bibeln, där människor som är kallade Gud får ett gudsmöte, ett riktigt gudsmöte, går på kallelsen, en troshandling, och sen kommer dimman in och Gud säger inte någonting på ganska lång tid. Men de står troget kvar, håller ut. Därför att jag tror att många av oss på olika sätt har mött, upplevt något liknande. Kanske inte så här långa tider som nämns i de här exemplen, men kanske något annat. Kanske du finns fortfarande i dimman. Där du har mött Gud vid ett starkt tillfälle, fått en uppenbarelse, fått en vision, en dröm eller ett profetiskt tilltal, vad det nu är för någonting, eller bara att Gud har mött dig och du har känt, yes, jag kan vinna världen för Gud, allt är möjligt. Och du har tagit trosvissa handlingar och gått där du känt att Gud har kallat dig, och så plötsligt så väller den där dimman in i ditt liv. Tiden går, veckor, månader, år kanske, och den där dimman sluts tätare och tätare omkring dig. Det blir så där när som tjockan kommer in, det blir kyligt omkring dig. Bönens svaret dröjer. Visionen som Gud har gett dig dröjer. Den där profetiska hälsningen har inte gått i uppfyllelse än. Jag ska säga att alla kristna, eller snarare sagt, ingen kristen är immun mot de obegripliga perioder i livet där Gud känns långt bort. Alla som vandrar tillsammans med Jesus kommer i perioder uppleva perioder obegripliga, där man inte riktigt förstår, var är Gud någonstans? Det är bara så. Bara för att man sagt till ja till Jesus är det inget vaccin mot att de här problemen runt omkring, det kommer aldrig att möta dem. Det kommer du möta. Det kommer perioder som är inte går att förstå, som är obegripliga. Det kan vara dimma som täcker din tro och du känner att Gud är långt borta. Gud är tyst också. Inget hör du, inget ser du. Och du börjar fundera, men hur är det där egentligen? När man läser Bibeln så kan man se väldigt många berättelser om Guds omsorg. Och också många av er kan säkert vittna om Guds omsorg, där Gud har gripit in i dimman och kommit och mött er. Men det finns inget vittnesbörd och det finns ingen text i Bibeln som säger att vi inte kommer att möta de där perioderna av dimma. Det finns inga garantier mot timmiga perioder i livet. De kommer. Därför att om det inte skulle komma perioder av dimma, så vore tron överflödig. Om vi inte behövde tro, Men får man då tvivla i dimmet? Får man verkligen ha den här frustrationen, känslan av att Gud är långt bort och att han är tyst? Får man göra så som kristen? Som har sagt sitt ja, får man uttrycka sin frustration? Jag har mött några stycken faktiskt kristna som säger att det där med tvivel, oro, det hör inte hemma i kyrkan. Har man bara med en tro på Gud, då behöver man inte tvivla och känna oro längre. Jag håller inte med om det. Min tro är inte sån i alla fall. Och jag möter människor vars tro är som min, att ibland är det jobbigt. För om jag inte får gå till Gud med mitt tvivel, min oro, min frustration, var ska jag då gå med den någonstans? Om inte tvivlet och oron fick plats i församlingen, i kyrkan, var ska den då få plats någonstans? Därför att när jag läser Bibeln så är jag ju fylld av sådana texter. Framförallt salta texterna. Fylld av tvivel, oro, frustration, ilska. Och om tvivlet får plats i Guds eget ord, i saltaren, ja, då måste det också kunna få plats i vår tro, i vårt liv, även fast vi tror på Jesus. Därför att det är ju därför David, om det inte skulle få plats med den där tvivlet och oron och frustrationen, skulle ju inte David få uttrycka som han gör. Varför, Gud eller Herre, står du långt borta och håller dig dold i tider av nöd? Då skulle ju inte det vara tillåtet. Och då skulle det ju inte finnas med i Guds eget ord, tänker jag i alla fall. Paul Tournier, han uttrycker det så här. Jag tror det kommer här också. Där det inte längre finns möjlighet till tvivel finns heller inte någon längre någon möjlighet till tro. Jag tuggade på den där i veckan. Jag är inte helt färdigtuggad den. Jag måste fundera på den. Jag tycker om citat, ni som känner mig. Och de gör någonting med mig. Jag funderar och vänder ut och in. Jag funderar på den. Ni får ta emot den här idag. Alltså där det inte längre finns någon möjlighet till tvivel finns heller inte längre någon möjlighet till tro. Och om vi tittar på Abraham, Josef, Mose och David som jag nämnde tidigare, så nämns de som en några av många troshjältar i Hebreerbrevet 11. Och varför betämner man dem som troshjältar? Jo, när jag tänker på dem, när jag läst de här texterna den här veckan och förberett mig, så tänker jag att de är troshjältar därför att de står kvar i sin tro på Gud trots att de upplever dimman. De ger inte upp därför att tiden går. Abraham gav inte upp. Även fast han försökte lite andra vägar, men han stod kvar ändå. Josef också, som mötte massa motstånd. Mose likadant och David. De stod kvar i sin tro på Gud trots att dimman var tät stundtals. Så man kände att Gud var tyst och väldigt långt bort. Inte alls så nära som man hade upplevt tidigare. Det är troshjältar som står kvar. Även fast man inte får det där mötet med Gud som man ber om. Även fast man inte det där Guds löftet går i uppfyllelse på en gång. Idag eller nästa vecka. Utan det dröjer. Dag efter dag. Vecka efter vecka och ibland för de här år. Men sen kommer Gud och möter dem. Troshjältar som står kvar i dimman. Om du befinner dig i dimma, kanske nu eller vid senare tillfällen i livet, stå då kvar i din tro på Gud. Förtrösta på att han har omsorg om dig. Att han finns där, även fast du inte ser det. Att han har omsorg om det, även fast du inte känner det. Att stå kvar i dimman, det gör att din tro, den rötterna växer sig djupare. Trons rötter blir djupare. Och det blir en trohet till Gud att stå kvar, även fast det känns som om Gud inte vore där. Det handlar om att förtrösta på Gud i den dimman. Att han finns, att han har fortfarande kontrollen. Även fast det känns oroligt, lite ångestfyllt på olika sätt, vad det nu beror på den här dimman, så har Gud fortfarande kontrollen. Någonstans där i dimmans utkant så finns det en lösning. Författaren Philip Jensen uttrycker det så här: det verkar nästan som om vi människor mår bättre av problem än lösningar. Varför blir inte alla böner besvarade på ett omedelbart och mirakulöst sätt? Varför måste varje människa som kommer till tro gå igenom samma tröttsamma procedur av andlig fostran? Jo, därför att uthållig bön, fasta, bibelstudium och meditation är medel som i första hand är till för vår skull, inte för Guds. Man kan ju tycka det här är jättekonstigt. Gud som älskar oss, borde inte han svara på våra böner omedelbart? Lösa alla problem omedelbart. Att vi inte mötte några motstånd alls, att det inte fanns någon dimma utan det var blå himmel och fint väder hela tiden. Men när vi läser vår bibel så ser vi att det finns ingen sån berättelse. Jo, det finns en eller två. Det är den första kapitlen i bibeln när Gud skapar allting. När jorden och hela skapelsen är i harmoni. Då finns det ingen dimma som drabbar människorna. Och så målar Bibeln i slutet för det här, i Uppenbarelseboken, om att det finns en kommande värld. Där det heller inte kommer att vara perioder av dimma och svårigheter. Men däremellan, det mesta av bibeltexterna, så här är brottningskamper om livet. Perioder av dimma som gör att tron växer i människor. Och så förs man trots detta närmare Gud. Så när du hamnar i den rimman, fly inte från Jesus. Fly inte från den tro som du har. Håll fast vid den. Låt det som händer dra dig närmare Gud, närmare Jesus. När dimman tätnar omkring dig, följ Jesus.